Podplay. Bredden delat med längden multiplicerat med 100. Det är formeln för att beräkna skallindex. Mätningarna sker på det bredaste respektive längsta partiet av hjässan, mätt ovanifrån. Verktyget påminner om en tång, en gripklo, och i vissa fall lämnar den blodiga spår på barn och vuxna. Många har inte de rätta färgerna eller måtten. Rätta i den mening att de kan bedömas tillhöra och stärka den germanska rasen och den svenska befolkningsstocken, folkhälsan. En folkhälsa som vid den här tiden av mäktiga människor upplevs vara hotad. Du lyssnar på Sveriges mörka minnen, och den här veckan befinner vi oss i det tidiga 1920-talet. Under en längre tid har forskare tillsammans med mäktiga män inom kultur och näringsliv kampanjat för förändring. I Sverige kommer snart ett beslut att fattas i riksdagen. Partierna är eniga om behovet av ett rasbiologiskt institut, närmare bestämt i Uppsala. Ett institut som kommer att lämna oförstående människor bakom sig. Människor som har tagit skada, med sår efter övergrepp som vandrar vidare i generationer. Det är 1921, och Herman Lundborg är en av Sveriges högst ansedda läkare och psykiatriker. Han har ett strängt utseende med vitt välkammat hår och blå ögon. Herman befinner sig på avdelningen för rasbiologi på Uppsala universitet. I bokhyllan bakom honom står en bok av Carl von Linné, Systema Naturae. I boken som publicerades nästan 200 år före Herman Lundborgs tid delas människosläktet in i 5 raser. Det är den vita rasen som framställs som starkast. Ju mörkare hudfärg en människa har, desto fler negativa egenskaper och attribut kopplas till personen. Under 1400-talet och 1500-talet hade den vita mannen erövrat och koloniserat stora delar av världen. Och trots brutaliteten i de här handlingarna var de för Carl von Linné enbart ett tecken på den vita rasens överlägsenhet. En teori som stora delar av västvärlden och Herman Lundborg själv kommer att dela. Herman går bort till ett av fönstren i arbetsrummet. Han ser ner på häftet som han håller i handen och börjar bläddra lite förstrött. Där finns bilder från den svenska folktypsutställningen 1919. Bilder som Herman Lundborg till stor del samlat in själv. Både utställningen och det efterföljande häftet är till för att visa varför forskning om rasbiologi är viktig. Snart ska Herman Lundborg publicera ännu en text, Det generationsfaran, där fortsatt rasblandning påstås leda till en urvattning av den svenska befolkningens överlägsna anlag. Tillsammans med mäktiga vänner har Herman arbetat intensivt i många år för att påverka beslutsfattarna. Och till slut, i början av 1920-talet, klubbas det igenom i riksdagen. Ett rasbiologiskt institut ska öppna i Uppsala. Och läkaren Herman Lundborg är mannen som man anser ska driva arbetet. Han har utfört ett pionjärarbete inom genetisk forskning och anses vara en ledande expert inom rasbiologi i Sverige och Europa. På senare år har Herman studerat och dokumenterat befolkningens olikheter i norr. Inspirationen kommer från rasistiska skrifter från Tyskland, ett land som han har många kontakter i. Det rasbiologiska institutet finansieras också delvis av tyska intressenter som gärna vill ha mer forskning att luta sig mot. Tre stora mörka portar formar entrén till det fyra våningar höga dekanhuset med stora fönster och svart plåttak. Det är den här byggnaden som institutet öppnar 1922 med uppdraget att utveckla verksamheten för samhällets bästa. Rasblandning anses vara bra för de personer som man anser behöver förbättra sitt blod. Men blodsblandning, anser man, kan också orsaka civilisationers fall eftersom sjukdomar, funktionsnedsättningar, alkoholism och kriminalitet härstammar utanför den germanska rasen. På institutet ska man gå igenom Sveriges befolkning och studera det biologiska arvet för att kunna utforma en exakt rashygien. Och den ska lägga grunden för en rationell befolkningspolitik. Läkaren Herman Lundborg, som nu är ledare för institutets arbete, är rastlös. Han vill, precis som sin far, som har byggt järnvägar över Sverige, göra skillnad för det svenska folket. Herman hade varit ett svagt barn, och kanske var det roten till hans iver att forska inom ett område som skulle förklara ärftliga svagheter och i framtiden begränsa dem. Svagheter skulle förädlas bort. Herman vill till Lappland igen. Det finsktalande området i Tornedalen delades på mitten när en ny landsgräns drogs efter kriget 1809 mellan Sverige och Ryssland. Här ska Herman Lundborg möta många samer, svenskar och finländare att jämföra. Rasistiska föreställningar och teorier ska bli till vetenskapliga formuleringar och statistik. Till sin hjälp har han ett index som har utformats av forskare under 1800-talet. Med hjälp av det ska Herman undersöka samband mellan skallstorlek och karaktärsdrag. Långskalliga ska skiljas från kortskalliga. Hjärnans storlek ses nämligen som avgörande för hög intelligensgrad. I en stor svensk undersökning mättes värnpliktiga skallar, och det visade sig att 87% av de undersökta enligt detta index var långskalliga. Alltså ansågs de tillhöra den germanska rasen. Herman Lundborg anser att det är viktigt att undermåliga individer stoppas från att fortplanta sig, så att man motverkar ett förfall av den rena befolkningen. Den vita rasen bör inte blandas med andra. Den rena svenska folkstammen ska skyddas. Vi ska ta oss till nutid, till 100 år efter att det rasbiologiska institutet i Uppsala startade. I dokumentären Jag var en lägre ras från SVT Play berättar Sven-Erik Stöckel om hur hela hans släkt fått sina skallar mätta av Herman Lundborg. Sven-Erik tvingades flytta från sin by och familj till ett barnhem med skolundervisning i Kiruna. Där skulle han hålla sig från kontakt med familjen under långa perioder så att han skulle försvenskas. Att prata samiska, finska eller meänkieli, som hans eget modersmål, var förbjudet. Sven-Erik Stöckel berättar om tillfällen där barn som pratat finska med varandra blir misshandlade av lärare. Om hur han själv kommit hem efter skolan med sår på huvudet efter att ha blivit mätt med skallmätarverktyget. Och hur hans mamma reagerat med ilska. Han berättar hur en skolkamrat svimmat efter att ha blivit slagen med linjal i huvudet för att han fastnat med blicken i ett fönster. Sven-Erik berättar hur de försökt göra allt för att passa in och försvenskas. I samma dokumentär möter vi Kurt Persson som är historiker på Luleå tekniska universitet. Han berättar att predikanterna hade högt förtroende hos människorna i byarna, och Herman Lundborg och hans kollegor behövde få ett godkännande av dem för att få mäta och undersöka familjerna. Besök som resulterade i övergrepp. Människor blir bedömda utvändigt av en främmande professor som skriver ner ögonfärg, hårfärg och mäter hela kroppen. Jämför hudens färg mot färgskalor. Allt skrivs ivrigt ner tillsammans med hälsotillstånd, hörseltest och huvudmått. Många gånger under fotograferingarna är de medverkande helt nakna. Det ges ingen förklaring till dem till varför fotografierna tas. Kanske får man en bild eller ett porträtt som tack för att man medverkat. Forskningsresultaten, informationen och fotografierna samlas in och förs vidare till universitetet. Och där ska de tillgängliggöras för allmänheten. Läran om rasskillnader ska spridas. Resultaten av undersökningarna i Lappland publiceras av Herman Lundborg och det rasbiologiska institutet som en illustrerad folkupplaga. Svensk raskunskap trycks i 11 000 exemplar och sprids till bland annat skolor och bibliotek. Boken får kritik för de många nakenbilder som dominerar innehållet. En av bilderna visar Gustav Åberg från Skövde. Han har vunnit en skönhetstävling anordnad av Stockholms Dagblad med syfte att slå fast ett svensk-germanskt ideal. En tävling där läkaren Herman Lundborg själv var en av jurymedlemmarna. Vi närmar oss mitten av 1930-talet. Man har börjat ifrågasätta Herman Lundborgs Lapplandsresor. De tar för mycket fokus och resurser från det rasbiologiska institutet. I samhället i stort börjar man koppla den så kallade degenerationsfaran, alltså en folkgruppsförfall, snarare till klassfrågan än till samerna, som ju Herman så ivrigt argumenterat för. Och trots att Herman Lundborg ägnar större delen av sitt yrkesliv till att samla material till det rasbiologiska institutets arkiv, så får han senare en son tillsammans med en same. Hon heter Maria Isaksson och flyttar ihop med Herman i Stockholm och gifter sig med honom. Herman Lundborg pensioneras 1935, 67 år gammal. Och året innan införs steriliseringslagen som han har varit med och konsulterat kring. Mellan 1934 och 1975 steriliseras 63 000 människor i Sverige. Ungefär hälften av de steriliseringarna sker under tvång och övertalning. Mestadels var det kvinnor som blev steriliserade, personer med funktionsnedsättningar och så kallade tattare. På riksdagens hemsida kan man läsa att även samer utsattes. När Herman Lundborg har lämnat rasbiologiska institutet tas driften över av Gunnar Dahlberg. Han är en skicklig genetiker och doktorand i medicinsk statistik som har arbetat på institutet under Herman Lundborg. Gunnar Dahlberg tar snart avstånd från sin föregångares rasbiologiska teorier och forskningen får framöver en lite annorlunda inriktning. Det rasbiologiska institutets verksamhet fortsätter i 24 år till innan det läggs ner 1959. Vi är tillbaka i nutid och dokumentären Jag var en lägre ras. Nu möter vi Kerstin Salomonsen och hennes dotter Elin som sitter och letar i arkivsamlingar på Uppsala universitet. De vill se om de kan hitta sina släktingar i arkivet. Och snart hittar de Kerstins farmor och farfar och deras familjer. Även om Kerstin och Elin uppskattar att se släktingarna i ung ålder, det är fina bilder, så gör det ont i hjärtat när de tänker på varför bilderna existerar. Historikern Kurt Persson reflekterar i samma dokumentär över att det är den tredje generationen nu som ställer frågan om hur allt har gått till. De som blev offer för rasbiologin, som mättes och fotograferades, fick aldrig veta varför eller vad syftet var. Barnen till de utsatta fick kanske veta när boken om ras- och renhetslära, skriven av Herman Lundborg, kom ut. Där skulle barnen kunna se sina egna föräldrar på bild, ibland nakna, som exempel på lägre raser, ett hot mot det rena svenska samhället. Den fotografiska delen av arkivet innehåller drygt 12 000 bilder, tagna av Herman Lundborg på uppdrag av det rasbiologiska institutet. Få personer i albumen är namngivna. Under Herman Lundborgs ledning utförde institutet rasbiologiska undersökningar av 100 000 svenskar. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. Producent är Oliver Bergman. Exekutivproducent Victoria Rinkos. Manus skrevs av Tove Bolander. Och vignetten har gjorts av Kristoffer Folin. Jag som läser heter Katarina Evers.
Podplay, en del av Power Media.